Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen, vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Denna veckans utmaning, vet ni vad det är? Jo, det är så här. Du ska inte äta socker eller godis eller glass eller någonting alls sånt. Du ska faktiskt inte ens äta sötningsmedel på 7 dagar. Det är enkelt, det fixar du. 7 dagar utan någon av de här grejerna. Ingen socker, sötningsmedel, glass, godis eller något sånt alls överhuvudtaget. Är du med på det? Vill du ha ännu mer inspiration? Vill du ha veckovisa utmaningar och massa av de bästa sakerna som jag lärt mig på podden? Gå in på min Instagram. Jag lägger länken här i bio, så kommer vi med något positivt, med något bra varje dag. Nej, nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in Nina Rung, som är kriminolog och genusvetare med mångårig erfarenhet inom förebyggande arbete mot sexuella övergrepp och våld i nära relationer. Men varför är det så, och vad kan vi göra? Kan det ha med normer att göra? Kan det ha med uppfostran att göra i väldigt tidig ålder? Det pratar vi mycket om. Vi går också in på skillnader mellan män vs kvinna. Hon är också medgrundare av Huskurage. Vi går in på verktyg som man kan använda sig av när man mår dåligt. Men vi pratar också om när hon själv fick dödshot för hennes kämpan mot ett jämställdare samhälle. Nu lyssnar vi in ingen mindre än Nina Rung.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt välkommen till Framgångspodden, Nina Rung. Kul att vara här.
Kul att få vara här.
Hur mår du?
Ja, men jag mår nog är ganska bra, tror jag. Jag känner mig
pepp. Vad är det som är bra då?
Det är bra att jag har inte ont någonstans. Jag ramlade över en gunghäst hemma. Jag trodde faktiskt jag skulle dö för en sekund. Jag föll så här jätteilla. Alldeles innan jag kom hit. Men det har lagt sig. Så nu, jag har inte ont någonstans. Och jag känner mig liksom ganska så harmonisk och tillfreds.
Ja, härligt. Det var ju nära att, att du inte skulle ha den känslan. För jag märkte ju att du fick en lite så här inre stress nu ganska nyligen.
Mm.
Och det var ju när du såg att jag hade nycklarna på bordet.
Mm.
Och då, jag kommer inte ihåg den sagt, men det är, alltså, det är otur att man har nycklarna på bordet, så är det.
Ja, så är det.
Mm. Och vad är det som, hur långt är oturen då? Är det till nästa grej som händer? Eller det är inte som att krossa ett glas, eller krossa en ruta spegel sju år?
Ja, precis. Nej, jag tror inte att det finns en speciell längd. Det är bara, ja, vad tråkigt, nu blev det otur.
Otur i livet, bara allmänt.
Ja, allmänt otur i livet.
Alltså,
men jag spottade tre gånger, fast du såg inte det. Fast jag gjorde liksom lite så här, lite, inte så att jag spottade ut här, utan spottar liksom lite så här. Och då, så jag
såg att
art dig.
Reagerade lite på, fick i ögonen någonting. Nej.
Men du är lugn, det var bara det jag ville säga. Så jag löste det åt dig.
Ja, du löste det åt mig?
Ja, och okay, sen bad jag dig, så du la dem på stolen.
Är du skrockfull? Du skulle inte kunna tänka gå på A-brunnar och sånt? Eller?
Nej, men jag gör det, men...
Det känns inte bra.
Nej, alltså det känns inte bra, och ibland spottar jag.
Men är allt lösningen att man spottar?
Ja, alltså ja. Så är det.
Så att om man har väldigt... Om man gör någonting som inte är bra, du bara spottar på skiten.
Tre gånger.
Tre gånger, ja.
Ja, men det funkar rätt bra.
Men spott, för nu sa ju du att du spottade.
Ja.
Men kom det ut saliv ur din
Nej,
mun?
Nej, det gör inte det.
Nej, men spottar man utan att saliven kommer, då kan man ju säga att det är en liten blåsning. En liten pup, pup, pup.
Ja, det kan man också säga, fast det är med att du ska liksom ändå göra som en...
Ja, det är ljudet man ska göra.
Aha,
så det är själva ljudet som gör att man slipper oturen.
Ja, och du vet att så här...
Det är spott, skulle kunna
exakt,
vara spott.
Exakt, det skulle kunna vara.
Ja, spännande. Mm. Intressant. Nej, men det är ju bra, det är därför den här podden finns. Det är ju tips och tricks.
Verkligen.
Så framförallt, så nu kan ju du... Det är många som inte...
Kanske känner till där.
Ja, verkligen. Mm. Och ha otur och onödan.
Ja, men verkligen. Och som undrar sig, varför har jag så mycket otur? Ja, men du kanske har nycklarna på bordet, inte har spottat. Du kanske går på avbrunnen och inte har spottat.
Mm. Ja. Hur ser en morgonrutin ut för dig?
En morgonrutin? Mm. Alltså från det att jag vaknar, tänker du?
Ja.
Mm-hmm. Ja, men då går jag... Jag vaknar när mitt lilla barn vaknar. Så när hon är redo, då går vi ur sängen. Och då är oftast jag... hon själva i sängen, för då har Peter, min man, dragit ut med våran hund. Och då går jag upp och sen så tar jag en så här vitamindryck. Och sen
vad är det för någon dryck då?
Ja, men det är så här med typ alla vitaminer och mineraler man behöver typ.
Mm-hmm.
Mm.
Men är det typ en sån här multivitaminjuice man köper på ÖB, eller är det, är det något högre kvalitet?
Ja, men det är högre kvalitet.
Mm.
Ja, så det är liksom portionspåsar, så är det så här, en för varje, och sen så har vi en portionpåse som vi tar när vi går och lägger oss också, som är liksom återhämtning och så här, mm, lite mer, ja, men typ sånt man kan behöva när man ska liksom varva ner,
typ,
och så.
Typ så här chlorella, spirulina eller fiskolja eller
I B12, den när man ska gå och lägga sig, menar du?
Ja, men i båda.
Då är det mer så här magnesium, okay, alltså lite sådana grejer. Mm, återhämtning, mm, liksom. Medan den första, då är det mer, alltså på morgonen så är det, ja men okej, nu kan jag inte rabbla alla dem, men det är liksom det är dagliga behov bara av vitaminer.
Förstår.
Ja, och det är liksom det första som ska ner i kroppen. Så då tar jag det med det här eventuellt då förstörda vattnet som vi pratade om. Att vattnet i Stockholm kanske inte är så rent som man tror.
Nej.
Men det drar jag i alla fall i mig utan att spotta. Det har gått bra än så länge. Mm. Och sen så, men sen så leker jag nog med Bonnie ett tag, och sen äter vi frukost tillsammans. Ja, och sen börjar dagen liksom.
Mm. Mm. Härligt. Och hur ser resten av dagen ut, och vad brukar du lägga ditt fokus på?
Ja, alltså det är lite olika nu, för nu är det ju lite speciella tider. Men just nu så är det väldigt mycket så här projekt som vi kommer på att vi ska göra hemma, därför att vi är ju hemma nästan bara. Så då är det så här, nu ska jag styra upp projektet lekstugan typ, som vi bytte tak på igår. Eller nu ska vi styra upp typ badrummet eller så. Och sen gärna försöka få lite tid till att jobba. Alltså skriva, göra skrivjobb och så.
Mm. Jag läste en förklaring på det. Jag vet inte om du... Jo, men det var du som sa det faktiskt. Det är en läppstift...
Läppstift. Läpp.
Det här var ju så här, ja, det är tre laxar i en laxask.
Exakt.
Läppstifts älskande feministisk våldsförebyggare.
Ja, gud, det var ju faktiskt ganska svårt att säga. Hörde jag ju nu.
Ja, läppstifts älskande feministisk våldsförebyggare. Är det en bra förklaring på dig?
Ja.
Vad gillar du mest av dem? Våldsförebyggande eller feministisk eller läppstiften?
Feminismen, tror jag, av dem. Mm. Det skulle vara väldigt tråkigt i livet.
Utan läppstift?
Ja.
Vilka färg är du mest intresserad
rött.
Av?
Det är rött. Rött eller möjligen starkt rosa.
Ja, jag har funderat på det där faktiskt. Jag har ju kört naglarna som du berömde mig för precis jättefina. Innan. Men om det, jag tycker alltid är kul. Och där hade jag faktiskt en crush på din man, Peter. När vi såg sig på gymmet med Anton Granlund och hela gänget. Och då så var det en person där som hade liksom naglar. Då hade vi samma färg också typ. Så då stod vi där. Och så att vi träffades ett gäng på 5-6 killar och sen så hade båda gjort naglarna. Vilket var jävligt... häftigt.
Fint sätt att mötas på ju.
Ja, men då var det också att då funderade jag på en annan utmaning. Det skulle ju kunna vara att man kör läppstift.
Ja.
Men det har inte kommit dit än för att det är så jobbigt att kanske färga av sig på kläderna och allt sånt där. Tänker jag är jobbigt.
Så det skulle kunna vara, men då har jag ju världens bästa tips och tricks också här. Mm. Ja. Men Sephora, som ju har sitt eget märke. Och det här hittade jag i New York för första gången för massor av år sedan innan de hade kommit hit. Så var jag så här, det här är typ ett skämt hur bra den här produkten är. Den kostar typ 120 spänn, eller 130 kanske. Och så är det som ett, ja, det ser ut som ett läppglans, men det är ett läppstift som sitter stenhårt och finns i säkert 40 nyanser.
Mm-hmm.
Så att, och det är liksom, alltså det är inte, det blir
det, inget. Det kladdar inte?
Nej, det kladdar inte. Så det sättet man kan få bort det på är, alltså äter du något som är fett, typ kycklingvingar eller pizza eller någonting, då börjar det liksom försvinna lite för att det precis som annat så reagerar på fett. Men annars så sitter det verkligen som berget. Så det kan jag rekommendera om man nu vill börja testa och inte vill att det ska kladda runt.
Sephora.
Ja.
Ja, nu får gå och handla det art.
Exakt.
Ja, kolla in en bra nyans.
Ja, precis. Rött kanske.
Rött kanske.
Rött kanske.
Härligt. Mm. Om man skulle gå in på hur allting startade för dig. För du brinner ju för feminismen och kämpar för våldsförebyggande och jobbat med polisen och alla de sakerna du är involverade nu. Hur kom du till insikt att det här är någonting som du vill ägna en stor del av ditt liv till?
Men jag tror att det var en gradvis insikt. Alltså inte en sån där som bara en epiphany som liksom slog mig när jag var på väg någonstans mitt i steget, utan mer att jag växte upp som de allra flesta tjejer gör med olika former av utsatthet, eller såg mina kompisar bli utsatta eller fick en förståelse för att så här, fan, det är något som är knas. Vi hade en bänk på gymnasiet där det satt killar och som var precis när man kom in i entrén, så man kunde liksom inte gå in där. Där de helt enkelt kommenterade våra kroppar under liksom 3 års tid. Allt från så här, men hur rumpan såg ut, hur liksom tuttarna såg ut och allt vad det var. Så här. Så den typen av liksom händelser eller så här, rädslan att gå hem. En mans så här, plötsliga hand mellan mina ben när jag var typ 14 på väg från stallet. Alltså väldigt många sådana bara situationer.
Någon äldre man eller?
Ja. Och jag minns verkligen hur rädd jag var. Det var så här, vad gör jag, hade det hänt idag så hade jag ju liksom rest mig upp och skällt ut honom och sagt att det här är ett sexuellt ofredande. Så vet jag hade liksom dragit allt det där. Men då var jag ju så liten och var så här, jag var så rädd verkligen. För han satt så nära och liksom hade sin hand, liksom började på typ knät kanske. Och sen så bara gick han längre och längre liksom in.
Men såg ni en film ihop eller var det någon du träffade?
Nej,
eller
jag satt i ridkläder på bussen. Och satt så här, väntade på att bussen skulle åka. Och så kom han och satt sig bredvid mig och så var det inget mer med det. Och sen så plötsligt satt han närmare och närmare. Och jag minns att jag så här, liksom, till slut satt typ i fönstret. Liksom, för att jag ville försöka komma bort från hans händer typ. Eller hans liksom...
Vilken större situation.
Ja, men verkligen. Och det, alltså, den typen av situation är ju så himla vanliga för väldigt många tjejer. och ganska så här normaliserat egentligen. Jag minns det så väl för att jag var så jävla rädd och för att jag också var så här, hur ska jag ta mig ur det här? Att det var liksom mitt fokus. Och så fick jag så här, jag typ hoppade av bussen i sista sekund vid någon busshållsplats som inte ens var min, för att jag tänkte att nu ska inte han följa efter mig. Ja, men till så här, tennistränaren som tryckte sig mot oss, alltså mig och min, det var jag och en till tjej som tränade med en kille. Så här. Alltså det är massa sådana bara situationer som gjorde att jag var så här, det är något fel. Det ska inte vara så här. Och jag såg ju också att det drabbade tjejer men inte killar. Så jag tror att någonstans i det så började det liksom en förståelse för att det är något som är knas och något som skaver. Och sen så kom ju också feminismen, eller liksom, det var inte som att det var ny då, men det kom som en våg i alla fall på typ ja, men 90, slutet 90-talet. Och då började jag läsa allt jag kunde och hittade liksom hem. Det var nog så. Och då bestämde jag mig också för att så här, när jag går ut gymnasiet så är det här jag ska ägna mig åt. Jag ska ägna mig åt sexuellt våld och våld mot kvinnor och förstå vad det är som händer. Typ.
Och då studerade du till kriminolog?
Ja, jag satte ihop kriminologi och genusvetenskap. Och sen lite annat, så här, statsvetenskap och så. Men för att liksom få en förståelse för så här, hur kön hängde ihop med brott. Så det var det jag gjorde.
Och vad kom du fram till då? Var det något som chockerade dig då? Eller något som du som blev en uppenbarelse när du studerade det?
Nej, inte mer än att så här, kriminologin som väldigt många andra ämnen är byggd på forskning om män. Vilket ju gjorde det svårare eftersom jag ville ju se så här, men varför är det så här? Varför är det män som ägnar sig åt sexuellt våld och typ i stort sett inga kvinnor, åtminstone inte om man tittar på anmälningar av den typen av brottslighet? Men eftersom man bara hade forskat på män så hade man inget att jämföra med. Och om man nu ska verkligen ta reda på varför vissa personer begår brott, för det är det som kriminologin mycket av det handlar om, då behöver man ju ändå titta på de som inte begår brott då. Varför är det som skiljer dem åt? Liksom? Varför blir det så här? Men så forskade man bara på unga pojkar och på män. Så det var väl någonting som förvånade mig. Att så här, men har vi inte kommit längre här heller? Liksom? Och då hjälpte ju genusvetenskapen till i alla fall lite för att få en förståelse för att så här, hallå, så här kan det inte se ut. Och så såg jag till att skriva om de sakerna som var kopplat till kön och brott.
Och vad är det då? Gå in på några av de sakerna som du hittade eller började du såg skillnad på man-kvinna.
Ja, men dels det som jag pratade om innan, eller som jag sa lite om rädsla. För jag tittade till exempel på ett, så här, ett material där unga tjejer och killar var intervjuade. Och då var de intervjuade om ja, olika saker, men framförallt kopplat till alkohol och våld. Där liksom tjejerna också hade idéer om att så här, ja, men killar blir sådana när de är fulla. Alltså man använde alkohol väldigt mycket som en förklaringsmodell, eller så här, också ja, men som ett sätt att liksom förminska lite det de faktiskt hade gjort. Oavsett om det handlade om våld, fysiskt våld eller sexuellt våld, så var det så att de var ju fulla, de kunde liksom inte rå för det. Medan tjejerna beskrev rädsla väldigt mycket. Att det var någonting som var kopplat till femininitet, liksom, att vara rädd. Medan killar inte alls pratade om det, även om de var mycket mer utsatta för fysiskt våld i liksom, offentlig miljö. Så pratade de aldrig om rädsla. Det var liksom ingenting som var kopplat till maskulinitet. Till exempel så var det en del av det. Och det kan ju vara till exempel att vi då, om vi nu kopplar feminitet och maskulinitet, alltså att vi ser på vad det är som förväntas av dig, om du nu kodar dig som man. Och att det är skillnad på det mot om jag gör det. Det finns en stor skillnad i hur vi, när vi växer upp, blir bemötta. Om jag skulle använda samma utåtagerande beteende som du kanske gör, så skulle det, vi skulle behandlas väldigt olika i det. Man har kunnat se till exempel så när tjejer använder våld eller på olika vis fysiskt uttrycker sig liksom mot någon annan i skola eller så, så reagerar man mycket, mycket starkare på det när hon går utanför den typen av norm än om en kille gör det, för det är mycket mer förväntat. Han liksom kanske till och med ska göra det, killar är så där. Och det där har ju vi med oss, vilket gör att det blir liksom aldrig riktigt någon konsekvens för män eller små pojkar då som använder våld. När vi liksom förväntar oss det mer än att det är så här, men vänta, vad är det här för beteende? Det här måste vi liksom göra någonting åt om vi nu vill ha mindre våld.
Och då är det en skillnad, för det är intressant att gå in på så här, vad är det som gör att att det blir som det blir. Och en skillnad är uppfostran när man är mindre.
Ja, men precis. Alltså hur du blir bemött, vilka konsekvenser dina handlingar får. Men också så starkt kopplat till ju, vad är så socialt accepterat i din kompisgrupp? Och det är också återigen konsekvenser. Liksom. Men också vad man har för förväntningar på sig själv. Alltså om jag som kille växer upp och har förväntningar på mig att men till exempel, jag ska ta chansen när jag får den i ett sexuellt sammanhang. Jag ska vara kåt, kuken ska stå, den ska stå länge. Och om jag då hamnar i en situation där ja, det är en tjej på en fest i ett rum, det är bara vi två. Så även om jag kanske någonstans känner att så här, är hon verkligen med på det här? Om jag nu tänker så. För att hon kanske är jättefull. Men ligger liksom halvt utslagen på sängen. Så har jag ju också med mig alla de här normerna. Om vad som jag ska göra som man. Och vad som, eller kille. Och vad som liksom peppas när jag dagen efter berättar vad som hände i det där rummet. Om jag får mer pepp och krädd av att säga att jag låg med henne. Eller om jag får mer pepp och krädd av att säga så här, nej, ingenting hände för jag såg till att hon kom hem. Hon verkade lite för full. Så det är ju kopplat till liksom förväntningar på oss som individer. Och det är ju liksom strukturella förväntningar som hamnar rakt ner på individnivå. Som ju är jävligt luriga liksom att stå emot. Framförallt som ung.
Mm. Hur mycket är kultur involverat i det här? Och religion? Är det alltså var man kommer från, hur man är uppfostrad hemma, de kulturella bitarna? Du som också har varit runt i Sverige på olika... som jag förstår det har du och Peter varit runt stort sett överallt och föreläst och pratat om de här bitarna.
Ja. Ja, men det är ganska... både små och stora skillnader skulle jag säga. Det är klart att i vissa liksom mindre, på vissa mindre orter så är normerna ännu starkare. Det kanske bara finns liksom ett sätt att vara snubbe på där istället för i kanske en lite större stad så kanske finns några fler sätt. Så han som kanske egentligen vill dansa och tycker det är skitkul, han kanske istället blir en fotbollskille som aldrig tycker det är särskilt kul och aldrig blir särskilt bra på det, för att det finns ett sånt liksom tryck på honom. Det finns inga andra alternativ för honom. Och det kan ju vara tydligt också i mindre orter liksom att normerna är ännu starkare helt enkelt. Och det kan ju vara samma sak med om man är uppvuxen i ett annat land där också normerna är starkare, så har det ju lite samma funktion liksom. Du har inte lika många val och du får med dig en kanske mindre jämställd idé liksom. Och vi vet också så här, forskningen, det är ingen fråga om att tycka saker, det är en fråga om att veta saker, det är en kunskapsfråga och det är en kunskapsfråga att veta att ju mer vi jobbar med jämställdhet desto mindre våld utövas, så att unga killar som har väldigt stereotypa könsuppfattningar typ snubbar är alltid mycket kåtare, tjejer säger nej för att de egentligen bara, det är ett spel, eller för att de ska spela svåra, eller tjejer är mycket bättre på att ta hand om barn för de är mer omhändertagande, att man har såna idéer gör att det finns flera gånger så stor risk att man använder våld mot en nära, en partner liksom. Mm. Så det är liksom belagt och det är klart att har man väldigt mycket starkare sådana normer så finns det ju mycket större risk för våld eller kränkningar. Och det kan man se både i mindre orter. Man kan också se det kanske om man kommer från vissa länder där man har en mycket starkare kultur av att liksom, som inte är jämställd. Men jag kan också märka...
Vilka länder har de sämsta?
Ja, men kolla på Saudiarabien till exempel. Där kvinnor precis fick liksom möjlighet att köra bil. Alltså, det är klart att det...
Ja, jag hörde faktiskt där också att kvinnor har... Saudiarabien är ju helt sjukt. Men jag hörde en grej att de hade en regel, eller en lag, sen så tror inte jag den här tillämpas, men att kvinnor får bara cykla om de vet vart de ska någonstans.
Jaha, inte på måfå?
Nej, för att det går emot deras, de ska inte ha en så här fri vilja på det sättet. Det. Så att då är det någon typ av lag som jag förstått är en riktig lag som finns, men som sagt, den kanske inte används. Men alltså att kvinnor får cykla om de vet vart de...
Var skulle det här vara då?
Nej, kvinnor får cykla om de... precis, om de vet vart de ska.
Ja, ska de bevisa det då genom att säga så här, jag har adressen i huvudet. De bara, nej, vänta.
Eller fan, det var tvärtom. Kvinnor får cykla om de inte vet vart de ska. Så var det nog. För att det var, man kan ju tänka sig det här bordet bara när de satt och bestämde det. Det var säkerligen mest män på det, i det rummet. Men man kan bara tänka sig det. Så, här, så sitter de där och bara så här, ja men kvinnor, ska de få cykla då?
Nej, fy fan.
Men fan, kan vi inte bara få dem att cykla om de inte vet vart de ska någonstans? Då bara, okej då. Okej, bara. Då får de ta cykeln. Men då får de inte veta vart de ska.
Nej, men förstå, det är så orimligt.
Ja, men det finns ju så många sjuka sådana. Ja. Iran och hela regimen har ju lite jävla märkliga grejer.
Ja, och jag satt med några sådana här kvinnorättskämpar från just vissa av de länderna vi har nämnt. Alltså Iran, Pakistan, Irak och så vidare. Och sen skulle jag berätta för dem om hur lagstiftningen ser ut i Sverige. Och hur den har liksom utvecklats kring just mäns våld mot kvinnor och kvinnors liksom rättigheter. Och de var ju för det första helt så här häpna. De bara så här, okej, vad då får man göra så? Får man inte göra så? Och då sa de också så här, men problemet för dem är att de har ju inga kvinnojourer till exempel. De har inget ställe de kan fly till. Så om en kvinna blir utsatt för, säger vi, våldtäkt av sin man. Så det stället hon kan fly till, det är polisen, och då sätter man henne tillsammans med andra fångar. För det är enda stället de kan säga, ja, det är här du får vara. Men då finns det en stor risk att hon blir utsatt för sexuellt våld av antingen andra fångar eller av de som finns, som är anställda på de här anstalterna. Mm-hmm. Så att det är liksom, det finns så många liksom delar i samhället som är så sjuka kopplade till kvinnors rättigheter. Så en kan ju säkert att någon har hittat på idén om cyklar, men också så här, titta på vad liksom Polen håller på med, att man så här, ja, men typ under corona, när man passar på lite när folk inte kan demonstrera, så ska man se till att så här, begränsa bort ännu mer till exempel. Alltså det sker ju hela tiden olika former av så här, begränsningar av kvinnors kroppar. Det är ju inte något som har liksom tillhört det förflutna av några galningar som sitter och beslutar det. De är fortfarande galna, men de gör ju det fortfarande liksom.
Men hur ser du på alltså slöja och burka?
Ja.
Hur ser du på det?
Ja, hur jag ser på det?
Ja.
Och när du säger slöja, menar du liksom en hijab eller?
Alltså en... alltså den, en sån här... ja, exakt.
Ja,
exakt,
där man visar täcker, ansiktet.
Ja, man visar ansiktet håret. Och sen burkar när man bara visar ögonen.
Ja, just det. Ja, men olika saker tänker jag om det. Alltså dels tycker jag att det är intressant att det alltid är sånt fokus på vad kvinnor har på sig. Att det är så här... okej, okay. Hon ska inte ha för kort kjol, hon ska inte vara för sexig, hon ska inte ens få ha en för djup urringning.
Precis,
ska inte
för då får jag stånd.
Ja, men typ, och då kan inte liksom männen liksom hantera det, eller hon blir en hora och slampa om hon nu inte släpper till varenda man som nu kan bli sugna liksom på henne. Så hon får ta ansvar för andras sexualitet eller andras makt.
Ja, men
liksom.
Den tycker jag är så himla märklig.
Ja, men den är så sjuk. Men det här blir ju också så här, i andra änden så är det så här, när du får inte skyla dig. För då kommer vi också säga att det är jävligt dåligt och att du är liksom skyla dig, en dålig alltså... kvinna. Alltså genom att ha på sig slöja eller ha på sig en burka. Så är det som att så här, det är också fel. För då är man också, då är man kontrollerad och då är det männen som bestämmer över en. Så bara, okej, okay, men vilka är ni som säger det här? Samtidigt som jag tänker att har man kommit hit till Sverige från liksom en väldigt så här, stenhård regim där man är tvungen att bära vissa klädesplagg som kvinna, så kan ju det också vara, skulle det kunna vara en väldigt befriande sak att man säger så här, nej men här så får du inte ha det, för här ska du vara på det här sättet, men det blir ju fortfarande ett förtryck av henne, hon får fortfarande inte välja själv, för om hon är så här, nej men jag vill verkligen ha en liksom burka på mig, nu är det väldigt få i Sverige som har det, men ändå, jag vill verkligen ha det, för mig känns det tryggt, det är skönt, det är liksom en sak jag väljer frivilligt.
Hon är säkerligen van vid det.
Ja, vem är jag då att säga så här, nej du får inte ha det, nu måste du klä av dig kläderna. Men en tjej som har klätt av sig kläderna, då säger vi till henne, du måste sätta på dig kläder, du måste skyla dig, du får inte ha så kort kjol. Så det är hela tiden så är det fokus, tänker jag, på vad hon har på sig. Istället för att fundera på så här, varför är det så intressant? Varför är det så viktigt för oss? Samtidigt som jag ju såklart vill att alla kvinnor ska vara utan någon form av förtryck. Och om det är ett förtryck av henne att så här, du måste ha på dig de här kläderna för att annars kommer du liksom bli utesluten ur den här familjegemenskapen, så är det såklart också ett problem. Fast så det finns ju olika tankar, tänker jag.
Ja, fast det blir lite, vi kan ta Burka som exempel. Vi säger så här, de som har suttit inne i fängelse ganska länge, alltså de kan ju tycka att det är rätt jobbigt att komma ur fängelset. Om de har suttit där 20 år så blir de lite vilsna, och de helst också kanske skulle vilja sitta i fängelset igen, för det är deras nya hem och det är deras nya sätt. Vi tar då Burka som
exempel.
Det är
en trygghet att veta,
en trygghet så här kommer att veta, så här ser det ut och det här är mitt liv nu. Mm. Samma sak kan det ju vara med Burka, att man har haft det så pass länge eller är så van vid det att det är ens trygghetszon och man trivs i det. Mm. Man är uppfostrad att vara i det, och så är det med alla våra rutiner och normer och allting. Men som helhet kanske inte det är det ultimata plagget, eller att det är en extrem kontroll som det är byggt på från början.
Ja, och det, så kan det ju verkligen vara. Det kan ju verkligen vara en extrem kontroll över kvinnan. Att så här, nej, nu ska du skyla dig, du får inte visa ens liksom en fotled, för att det kan leda till att männens sexuella begär går igång. Och det är såklart ett förtryck av henne, och så ska vi inte ha det. Men en kvinna som säger så här, men jag vill ha det här. Jag är liksom, jag lever inte med en man. Det är inte kopplat till det. Jag vill verkligen bara ha det här för att jag tycker att det är snyggt eller skönt eller tryggt. Så blir det ju också knas, tänker jag, om vi ska säga till henne, nej, du får inte ha det på dig därför att det är ett förtryck av dig. Så att jag tycker att det finns olika saker i den här. Jag kan bli så här less, för att debatten blir antingen du är förtryckt, eller så ska vi säga att du får liksom, det är jättebra att ha den här typen av plagg på sig. Alltså det finns liksom, vi måste ju kunna prata om båda sakerna samtidigt. Hon ska kunna komma till Sverige, om hon inte är från Sverige från början, och uppleva att här behöver du inte göra det som regimen har sagt åt dig, utan du är fri i det. Och då blir det också fel om vi säger så, vi förbjuder dig att ha det här plagget. För då är det ju också ännu ett sätt för henne att inte kan, att hon inte får välja.
Du är för att det är negativt betingat. Att vi kanske då reagerar på att hur regimen har behandlat alltså väldigt många kvinnor i det här. Och då vill vi säga så att det där är förknippat med negativ betingning. Och därför så, man får ju ha vad som helst. Alltså man kan ju komma med en tuppkan på 3 meter och det är ingen som kommer göra så. Men det är mer att det bakomliggande tänket, som kanske inte är så för alla, men har varit, är negativt i sin helhet. Och det är väl därför som folk reagerar på det. Ja, och sen får man ju så här, du får väl ha vad du vill på dig.
Ja, precis. Men i vissa länder får man inte det. Där har man ju förbjudit till exempel burka på offentliga platser. Liksom.
Jag förstår.
Ja, och det blir ju, tänker jag, problematiskt åt andra hållet. Så jag tänker att vi behöver liksom hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Därför att sen är ju religion, om man skulle titta på liksom vad som faktiskt, liksom, vad religionen står för eller var den kommer ifrån, så är den ju extremt patriarkal. Alltså där är det männen som bestämmer, där är det männen som, och sen så har man ju liksom gjort en moderniserad version till liksom 2020, medan man i många delar av världen fortfarande menar på att den ska bokstavstolkas, och det blir ju riktigt knas, därför att där har ju kvinnan ingen ställning alls. Och där kan det ju handla då om att det är ett förtryck av henne för att hon tvingas klä sig på ett sätt, för annars får hon inte vara med i familjen eller släkten, eller hon blir liksom persona non grata. Och det förtrycket måste vi göra allt vi kan för att få bort. Sen kan jag också tycka att jag, hela idén med religiösa symboler eller att påtvinga sina barn sin religion, kan jag också tycka är problematisk. Så där kan man ju också ha en annan diskussion då. Så här, ska barn som är, ska en liksom 9-åring eller en 13-åring ha på sig ett plagg som är starkt kopplat till religion? Jag vet inte, det kan man ju också prata om. Är det liksom förenligt med alla barns rätt i sin egen religion? Eller är det inte det?
Det finns mycket saker man skulle vilja förändra. Om du skulle förändra typ 2-3 saker för att få det mer jämställt. Mm. Vad skulle du vilja förändra då?
Men då skulle jag...
Du får gå in och bara ändra någonting som alla bara anpassar sig efter typ direkt. Eller får en insikt efter direkt bara. Som du tror kommer påverka mycket. Vad hade du gått in
i? Men då hade jag ju... Det sitter i och för sig ihop, så jag hoppas att jag kan få det till en. Men det är ju då att alla... Alltså förskolepedagoger, lärare och föräldrar. Jag skulle vilja att alla de får typ en sån enorm kunskaps, liksom förhöjning rakt in i medvetandet om att så här, jämställdhet kommer att hjälpa din son, kommer att hjälpa din dotter, kommer att hjälpa din icke-binära barn, för att det är faktiskt liksom, det är någonting som kommer att gynna individen, därför att det är ett mycket mer fritt sätt att vara på. Du behöver inte vara stor och stark och tuff och låtsas att ingenting gör ont och stå emot grejer för att du är kille. Och du behöver inte låtsas inte kunna lyfta en hammare och vara liksom, så här, skratta gulligt och ha på sig liksom, en kort kjol för att du är tjej. Alltså, så, här, så. Så det skulle jag önska. Bara rakt in som en injektion i medvetandena för att hjälpa barn att växa upp till att bli precis den de vill och inte utifrån hur vi har bestämt att det ska vara. Så det är väl en sak då.
Mm. Om man bara går in på den lite grann så här. Och till de papper och mammor som lyssnar på det här nu.
Mm.
Någonting som du har sett att många gör fel på, vad du tycker. Vad skulle du säga sen? Okej, så här får ni inte göra, förändra det här direkt. Och det kan ju vara också saker som, alltså allt som man är och man är kopplad till är ju av normer, av vad föräldrarna har lärt en. Och allting som folk kanske bara gör. Och sen om 20 år bara, att jag gjorde så där och... Vi vet saker nu som man inte ska kalla saker. Vi vet saker nu som föräldrarna har gjort och det skulle vara rasistiskt direkt. Eller vad som, vad hade du sagt? Okej, det här får ni inte göra. Det här är ingen bra för det här.
Just det. Ja, men då skulle jag nog dels vilja att vi direkt slutar upp med att säga till små pojkar att de ska skärpa sig, sluta gråta, man up. Alltså olika uttryck för att killar ska liksom bli mer manliga. För att jag har träffat så många barn och unga som berättar om det fortfarande, som är så här, men min pappa sa alltid till mig att jag inte skulle gråta, att jag bara skulle skärpa mig, att jag skulle orka lite till, att jag inte skulle vara bölig och allt det där. Och det är så lätt, precis som du säger, eftersom vi har med oss det från våra föräldrar, så är det så lätt att bara så här, man vill ju hjälpa liksom. Som min pappa sa ju till min bror när han var 6-7 år och kom åkandes på isen för att han spelar hockey. Pappa var hockeytränare. Och Kai, då, som min bror heter, kommer åkande på isen och så gråter han för att han har gjort sig illa. Och pappa säger så här, men Kai, män gråter inte. Och för de allra flesta pojkar, så om de har en pappa närvarande, om de har en pappa i sin familj, så är den liksom den de ser upp till. Så Kai, han grät inte på 15 år. Vilket ju såklart får konsekvenser för honom i hur han hanterar motgångar eller känslor eller liksom hur han kan uttrycka sig. Och vad han sen måste liksom ta tillbaka på något vis. Han måste liksom återvinna den där gråten. Medans jag som växte upp som tjej, för mig var det inga konstigheter att få gråta. Men däremot, jag fick inte bli arg. Alltså, fly förbannad. För det var liksom inte kopplat till feminitet på det sättet. Så då har jag istället gjort så att varje gång jag blir skitförbannad så gråter jag. Och det är ju skitstörigt. Alltså, om jag blir kränkt eller så här arg eller bara, nu jävlar är jag orättvist behandlad, och så ska jag berätta det för min chef, nu är jag min egen chef, men innan jag hade chefer så skulle jag berätta det för min chef eller säga någonting till Peter om någonting som han har sagt,
han har
som har sårat mig.
På golvet.
Vad sa du?
Om han har glömt sina kallingar på golvet.
Jag är så jävla kränkt.
Och då ställer du och gråter.
Ja, precis. Ja, men du fattar ju den grejen. Alltså att så här, när jag vill säga så här, fan, det här är inte okej, eller vet du, det här du precis sa, det sårade mig liksom. Men jag kan inte göra det där utan att det bara väller upp tårar.
Det är jättejobbigt för dig.
Det är skitjobbigt för mig.
För att då har du på något sätt, ja, det beror på hur man ser, men det är ju inte bästa retoriken för att få igenom det man vill, både och, men...
Nej, men verkligen, för det kan också bli som att så här, du gråter för att du vill få, alltså som att jag manipulerar, så bara, nej, men jag kan inte, alltså det är bara... Liksom, det bara kommer för att jag har, det är det sättet jag har kunnat få vara arg på. Så trots att jag vet det, alltså jag rent så här, liksom, i mitt huvud så vet jag att så här, det är så här jag reagerar. Så egentligen skulle jag kunna säga så här, innan jag skulle gått in till min chef, så här, vet du, jag kommer börja gråta, låt oss bara inte tänka på det, och så pratar vi om det jag egentligen bara säger liksom. Men istället så bara kommer där, vilket ju gör att jag känner mig, men typ liten eller svag, för att vi har kopplat gråt till de sakerna. Vi har inte kopplat gråt till så här, jävla, här kommer en power woman som står liksom och gråter när hon berättar om det här. Det är skitstarkt liksom. Så det gör ju massa saker med mig, och att jag kanske väljer att inte ta upp saker för att jag tycker att det liksom blir jobbigt med reaktionen. Så det där är ju en grej som jag skulle önska att, att pojkar fick med sig när de växte upp, för det var det som var din fråga, alltså att, att få tillgång till alla sina känslor, att inte bara vara okej för andra när man är glad eller tycker att allt är lugnt och okej och liksom, så, utan att så här, men du får också vara ledsen och sårbar och berätta om saker har känts jävligt jobbiga för dig, för det är skitsvårt sen när pojkarna växer upp och blir män, när de måste återta det där.
Och det är många som mår sjukt dåligt. Jag hörde dig prata om det någon gång också. Du sa att de som begår självmord, det är mestadels
män. Ja.
Det är mestadels män. Mm. Som jag har förstått det så är det så. Ja, precis. Män begår självmord mest, men kvinnor och tjejer gör mest självmordsförsök. Men då är det mycket kanske så här, rop på hjälp och sådana bitar. Men när män väl gör det så brukar de ofta lyckas i högre procent dödas själva.
Ja, precis. För de använder mer maskulina, alltså, förstår mig rätt. Men de använder liksom tuffare metoder, helt enkelt.
Ja, vi sitter inne i rummet här med Tim Berling, Avicii, som begick självmord.
Ja. Ja, men verkligen. Och tänk om någon, eller nu såg jag den här dokumentären om honom, tänk vad många det fanns som hade kunnat göra något mer, tänker jag. Alltså som gissningsvis efter hans död tänker, varför gjorde jag inte mer? Varför hjälpte vi inte honom? Varför såg vi inte hur dåligt, eller vägrade vi se hur dåligt han egentligen mådde? Och det är väl just det som är grejen kring unga män och män, att så här, de mår inte bra. Alltså nu menar jag inte alla, men vi ser att den psykiska ohälsan verkligen bara ökar, både hos killar och tjejer och nära, men killar har liksom inte så mycket att göra med det där. Alltså de
måste hålla sig inom sig. Ja. Man kan inte prata med kompisar om det. Man kan inte sätta sig och gråta, för då kan man också bli exkluderad.
Ja, verkligen. Och att verkligen så här, det är svårt för många män att söka hjälp. För jag, som man, så ska man klara sig själv. Man ska liksom vara i kontroll. Och då blir det ganska steget ganska långt till att vända sig till vården och bara, hjälp mig. Jag mår skitdåligt. Jag vet inte vad jag ska göra med alla de här känslorna. Liksom. Så det är mellan 70-75% av de som tar livet av sig är män. Och dessutom så utövar män massa mer riskbeteenden. Alltså kör bil mycket fortare, kör bil med alkohol i blodet, hoppar från högre höjder, simmar längre. Nästan alla som drunknar i drunkningsolyckor är män. De allra, allra, allra flesta. För man tror på sin, man har en övertro på sin förmåga att liksom simma längre än man egentligen orkar. Och allt det där leder till att väldigt många fler män dör i ung ålder än vad de skulle behöva göra om de inte hade de normerna eller förväntningarna på sig, helt enkelt.
Och vad ska man göra då? Vad har du för verktyg att ge dem och ge folk som både killar och tjejer som mår dåligt?
Ja, men att inte se det som en svaghet. Även om hela samhället säger åt den att det är det, så är det inte det. Det är liksom, det är en del av livet. Alltså, det är ju inte bara att gå runt och vara liksom superlycklig och glad. Då kanske man börjar fundera på så här, vad är det med mig som gör att jag aldrig kan uppleva någon annan känsla? Så det är ju en del av livet, och det är också en del av livet att behöva ta hjälp. För precis som jag tänker att man, när man har brutit en arm, så går man inte runt med den där armen och väntar på att den ska växa ihop, utan man går ju till en läkare och säger så här, hjälp mig med min arm här. Det är liksom, men så fort det handlar om någonting som sitter inuti, som vi inte kan se, så blir man så här, jag vet inte, det är nog inget.
Jag som är klen, jag kanske inte ska gå, det är så här, jag klarar mig själv.
Exakt, men det är ju precis lika brutet inuti liksom. Så att inte gå och vänta på att det där ska växa ihop, utan höra av sig. Nu finns det ju liksom jättebra så här, mobilappar, alltså läkarappar, som man också kan få träffa psykologer. Så det kanske kan vara ett första steg om man tycker att det känns lite tungt och jobbigt att liksom gå till en mottagning. Men det finns också ungdomsmottagningen som är kuratorer. Det finns elevhälsa om man går fortfarande på gymnasiet eller i skolan. Men också att söka hjälp hos de här apparna, tänker jag. Och faktiskt boka ett psykologsamtal och börja där.
Ja, ganska enkelt faktiskt.
Ja, lite liksom sänka trösklarna lite.
Ja, det finns en som är, det finns ju Kry, det finns Mindler, det finns massa olika.
Ja, precis.
Okej, du, jag tänkte att vi ska prata lite porr.
Ja.
Det gillar du att prata om.
Ja.
Men jag såg bara en grej nu innan jag åkte hit. Då stod det så här, lärare visade porrfilm för eleverna.
Ja, just det, jag såg det också.
Berätta lite grann din relation till porren och vad du tycker och tänker om det.
Ja, men egentligen hade inte jag en super stor relation till porr. innan jag började utreda brott på polisen. Alltså jag hade sett typ så här, men du vet, på typ TV-1000, när Ylva Maria Thomson presenterade någon så här porrfilm klockan 00:00 på TV någon gång, typ, och var så här, herregud, alltså så segt och liksom, ja, men det var väl ändå lite så här spännande för att vi var unga, så. Men inte särskilt mycket mer. Jag har inte konsumerat liksom porr. Jag har inte haft det behovet, I guess, bara. Och inte heller uppvuxen i en tid där den liksom fanns i våra mobiler. För mobiler kom ju när vi var ganska gamla. Så när jag började utreda sexuellt våld mot vuxna på Stockholmspolisen, så var det egentligen då som jag började vara så här, okej, det är många som berättar om saker som är kopplade till porr. Alltså så här, ja, men han tvingar mig att titta på porr, han vill att jag ska göra samma saker han har sett i porren, och att det ofta var kopplat till liksom våld på olika sätt, eller att de liksom ville spruta på vissa ställen, alltså sperman eller ja, vad det nu kunde vara. Så det var liksom en del av kvinnornas berättelse när de berättade om sexuellt våld. Och sen började jag utreda grova sexualbrott på barn bara. Så sista åren på Stockholmspolisen så gjorde jag det. Och då blev det jättetydligt. Och då var det liksom inte så att jag kunde så här, inte prata om porr. Utan då blev det väldigt tydligt, därför att de männen som jag utredde, de berättade om det väldigt tydligt. Så här, ja, men det här gjorde jag för att jag har sett i porren, eller det här, varför gjorde du så här, frågade jag, men för att jag sett i porren. Det var inte liksom problemet egentligen för dem att berätta om det. Däremot ville de inte sitta såklart gripna i arresten eller så. Så då började jag ju googla på polisens dator på massa porr. Och bara, det ska sägas också att det går inte att googla porr på en vanlig polisdator. Så man behöver inte tro att alla poliser sitter där och googlar porr. Utan det här var en specifik dator som man kunde...
Men då har de gjort det för att alla poliser kollar så mycket porr att de tog bort det för att inte poliserna skulle kunna kolla porr.
Nej, men de flesta statliga myndigheter har sådana liksom filter och spärrar.
Det är bäst, det är safest för dem, för annars blir rubriker var och varannan dag på...
Det skulle inte bli bra. Ja, exakt.
10 poliser, checkar chips och kollar porr.
Exakt, precis så. Så där, det går inte att gå ut på den typen av sajter. Och jag gissar också att det finns ju hela tiden så här funktioner i polisens datorsystem som innebär att man, så här, man får en pling och då så kan man få prata med personalavdelningen typ. Så jag gissar också om man skulle försöka sitta och bara så här gång på gång på gång. Liksom. För det kunde man se, de kollade så här brittiska parlamentet. De har också sådana, alltså... filter, lösningar liksom, så att de kan inte gå ut på och kolla på det. Och ändå, trots det, trots att de har de lösningar och de rimligen ska veta det, så var det ju liksom, alltså det var såna fruktansvärda mängder
parlamentet som konsumerade,
som försökte komma ut på porrsidor. Man bara såhär, men ni har en spärr, vad är det som liksom inte så här går in? Och ändå så var det, nej men det var så, nu kommer jag faktiskt inte ihåg siffran, men det var ju alltså otroligt många försök på 4 månader när de hade tittat. Ja.
Stämningen som ger sig.
Verkligen, så här, någon gång ska det gå. Ja. Så går det inte på en vanlig polisdator, men på den här datorn så kan man söka på allt möjligt. Och så
porrdatorn.
Finns det, porrdatorn, numera kallad. Så där satt jag för att jag ville så här se vad det var. Vad pratade de om? Varför var det här det de gick igång på? Och då blev det ju också väldigt tydligt för mig att så här, ah, okej, nu fattar jag liksom hur lätt det är för de här männen att komma åt det de vill titta på. Den var ju också extremt rasistisk, alltså väldigt indelad i liksom ras, porren. Men dessutom väldigt, väldigt mycket kopplat till våld mot kvinnor och olika former av så här, förnedring, som vi brukar i alla fall kalla förnedring. Alltså att man kissar på eller man tar liksom stryptag på eller man använder våld i ansiktet eller drar i håret eller ja, sådana saker. Så där någonstans så började jag säga, men jag måste ju verkligen lära mig mer om det här. Så jag började läsa all forskning jag kunde hitta om porr egentligen. Och insåg också att så här, okej, okay, så enligt forskningen pratar inga unga om porr med någon vuxen. Det är inte bra. Och vi ser att så här, barn i Sverige idag är 12 år som pojkar när de aktivt börjar konsumera porr. Alltså aktivt söker, inte sen när de blir visade. Typ, kolla in, skriv så här i sökfältet så får du se något kul. Eller en äldre bror eller så visar, utan när de aktivt söker. och 12 år, så det är några år tills de börjar ha sex på riktigt. Liksom. Vad får de med sig för så här, förväntningar och idéer om vad de behöver göra när de väl ska ha sex med en person? För det kan man också se i forskningen, att ju mer du konsumerar porr, desto mer, ett, tror du att dina polare har sex på det här sättet. Så då får du väl ännu mer så här...
Blir så.
Ja, så här, oh shit, fan, det är så här jag måste göra nu. Exakt. Jag måste vända på en hit och dit, och jag måste liksom ska ta ett stryptag och jag ska hålla så här. Och liksom, helt plötsligt så är det så långt bort från, ja, men du vet, det här, så här nyfikna utforskandet. Av, nej, så här, precis. Oh, vad gillar du?
De här dildosarna, de här spännrämmarna, ja, det här sättet, de här slagen, för det ska tydligen vara grymt. Och
exakt. Och hon verkar njuta av det. Hon säger inte nej, hon verkar tycka att det är livet. Liksom, för att det är ju så... kvinnorna framställs. Liksom. Så där började min liksom, förståelse av att så här, vi måste verkligen prata mer om det här. Och också väldigt många unga som jag mött i samtal liksom, som säger dels... tjejerna är så här, ah, okej, okay, killarna vill göra det de har sett i porren. Men också de tjejer som säger så här, jag vet inte vad jag ska göra, för jag har ju också sett porr, så jag börjar ju tända på min egen underordning. Alltså jag börjar tända på att jag blir utsatt för våld eller att man ska göra på det här sättet, för det är det jag har också sett och gått igång på. Och det, så finns det massa som är så här, okej, ska vi prata om hur mycket påverkan man blir, hur var det med videovåld liksom, på 80-talet? Att så här,
Power men, Rangers.
Ja, men det är fan inte samma sak. Det går liksom inte att jämföra dem, för att vi har inte samma belöningscentra överhuvudtaget som går igång när du kollar på en våldsfilm eller när du kollar på en porrfilm. För porren, den är så liksom direkt kopplad till ditt så här belöningssystem, för du ska ju vilja ligga, för du ska ju liksom föröka dig. Det är ju liksom våran människoartens liksom grej. Medans våldet är ju inte det. Det går ju inte alls igång på samma sätt.
Nej, men där brukar jag och mina polare prata om att det kommer en så här porrfilmsgeneration.
Ja,
alltså när man
verkligen.
När man var ung själv, så nej, men då kunde man ju köpa någon så här porrtidning, gå ut och läsa med någon polare eller någonting i skogen och titta så här, och man känner sig jäkligt busig. Nu är det så här, det är ju bara en googling bort, så ser du, kan du se allt. Mm. Och sen också genom att skolan också är så brutalt dåliga, i alla fall på den tiden jag var.
Det är de fortfarande på
men
sexualundervisning.
Men jag antar att de är fortfarande på just sexualundervisningen. Mm. Så är det ju att det är där folk lär sig. Alltså jag vet ju, vi har ju sett det enda sexualundervisning jag hade från nian, efter nian har man väl säkert ingen heller, det var ju att de en gång visade en bild på en naken kille och en naken tjej på en sån här
projektor.
Ja. Det var typ kanske sexan eller något sånt där. Mm. Men nu är det ju med smartphonesen och allt som tillgång, det blir en helt annan grej.
Ja, men förstå då, växa upp med det där i massor av år innan du ligger med någon på riktigt, samtidigt som vi är så här, du måste kolla samtycke, du måste visa respekt, så bara, fan, de här går ju inte ihop. Nej. För det är inte det man hittar i porren, det är inte samtycket eller så här, intimiteten. Så det är klart att det blir en skitsvår grej för framförallt unga, och det här är precis som du säger, det här är den första generationen som växer upp med porr på det här sättet. Utan att få några samtal med vuxna om så här, hur är det egentligen man har sex, är det här liksom rimligt att det är så här man har sex med någon, eller hur fan kollar man samtycke? När jag frågar liksom unga om så här, hur kollar ni samtycke? Nej, men de vet inte.
Nej, men problemet är också att det där går inte att, kan ju inte lösas så enkelt att alla skolor och alla lärare börjar prata om det en timme i veckan. Det kan ju vara så att man konsumerar 10 timmar porr.
Ja.
Och sen så bryr man sig inte om när läraren står och säger där lite så här, nej, men nu måste du göra det här och så där. Ja. Det är inte så att den tyngden är inte så tung jämfört med den här egna konsumtionen av, nej, och framförallt den fria viljan att konsumera det, kontra att du sitter instängd på en klass och du ska höra och vänta nästa rast där bara. Då ska de säga någonting som de har fått i en läroplan.
Ja, och det är ändå så här, drygt var fjärde kille på gymnasiet som konsumerar varje dag eller flera gånger i veckan. Så att det är liksom inte... Det är inte så lätt som du säger. Det funkar inte bara med en timme i veckan. Utan det här behöver ju föräldrar snacka med sina barn och unga om. Det här behöver kompisar snacka om på ett sätt där det är så här... Fan, hur tror du att dina tennismönster har påverkats av att du har kollat på porr på det här sättet? Hur tror du att liksom, din idé om vad som är sexigt och peppigt och vad du vill göra med din partner eller någon som du fantiserar om har påverkats? Så att man liksom för de samtalen... Det skulle jag ju önska om porr.
Mm. Alltså att man ska begränsa det eller att man ska föra samtal och ha kvar det?
Ja, men det är klart att jag, med tanke på hur jag vet vad vi vet om kvinnorna i pornografin, Och att de väldigt ofta också är kopplade till kvinnor i prostitution. Och att det är en extremt utsatt grupp, så är det klart att jag skulle vilja begränsa det. Framförallt mot unga och barn. Att så här, barn och unga ska inte ha tillgång till det här. Lite som att så här, på vår tid när vi var unga, så vi kunde inte gå och hyra en liksom VHS för att vi var barn. De var så här, nej. Lägg av nu, liksom.
Det är 18 år.
Det är 18 år, exakt. Och inte en DVD heller. Men nu är det helt fritt. Du,
nej,
liksom,
jag håller med.
Du är 12 eller 10.
Där borde det göras någonting.
Ja.
Också är det svårt för föräldrarna också att veta om vad gör den här killen eller tjejen inne på sitt rum nu.
Ja, och alltså föräldrarna, det de säger till mig är ju så här, nej men alltså inte min son. Nej. Inte min dotter. Alltså mina barn. Och det är klart, jag menar, jag har en 10-åring. Det är klart att det är skitsvårt för mig att tänka mig att, så här, att hon skulle sitta och kolla porr. Men om jag nu är rent så här, okej, nu får jag se på statistiken och så får man ju känna sitt barn lite. Det finns ju de barnen som verkligen är så här, alltså hon älskar Harry Potter till exempel, och den enda scenen hon inte pallar att kolla av liksom alla rätt så här grova scener, det är när typ om det är Hermione och Ron som kysser varandra, hon bara alltså så här dör av äckel och tycker att det är så här så äckligt. Om hon ser mig och hon bara, alltså ni gör inte någonting så där med tungan, va, för det är så, alltså så här, så om man då vet att där är ens barn liksom. Men och nu går hon på en skola där det i stort sett bara är tjejer, för hon går på så här musikskola. Och vi vet också att det är främst killar som kollar, så då kanske inte så stor risk att hon kommer i kontakt med det precis just nu än så länge. Men jag menar, jag måste också vara så här på tårna och vara beredd på att så här, det är någon som kommer visa henne det här eller säga kolla på det här, eller du vet att det kommer upp när hon kollar YouTube, som hon kollar hur mycket som helst liksom. Så att eller okej, inte hur mycket som helst, men hon kollar YouTube. Där är också länkat på liksom massa olika sätt. Så att vi behöver bara fatta att det här är det här och det är för att stanna, så ni behöver ta snacket bara.
Jag tänkte så här, jag läste en sak som du la upp häromdagen på din Instagram.
Mm-hmm.
Och det, då la du upp massa punkter. Jag vet inte riktigt varför du la upp det här, men det kändes som att du har fått en del kritik. Och då så ville du klargöra någonting. Men punkt 4 i alla fall, då skrev vi så här. Det jag vänder mig mot är männen, med stora bokstäver, som anser sig ha rätt att köpa sig tillgång till kvinnors kroppar. Män som sexualiserar och objektifierar kvinnor genom att till exempel köpa sig visuell tillgång eller köpa sig övergrepp. Och det jag tänkte på så här, för jag lyssnade också på en annan podd, och då sa du så här att du tyckte det var väldigt viktigt att du skulle få över männen på din sida. Att du har väldigt mycket av dina följare nu som är feminister och mycket kvinnor, men du har ganska få män.
Mm.
Och det jag tänker på när jag typ läser den här, det är att du inte kommunicerar till männen. Att när jag läste den här bara så kände jag att ta exempel här, genom att till exempel köpa sig visuell tillgång och köpa sig övergrepp i liksom männen, men så bara gjorde jag en snabb googling och såg att 70% av männen köper sig visuell, alltså porr, alltså kolla på,
är det, här, porr. Det här var kopplat till strip,
okay.
Visuell, alltså inte porr, utan
okay.
Kopplat till kvinnor inom strippscenen.
Ja, jag förstår, förstår. Men också lite grann när vi har pratat nu också, så är det väldigt mycket, du har ju inte ens nämnt att 46% av alla kvinnor kollar på porr också.
Mm.
Det har du inte nämnt, men du har nämnt väldigt många gånger nu när vi har pratat om att män står för övergripande. De står för övergripande runt 70%, vad jag har sett i alla fall på studier. Så, men du kan det säkert bättre än mig. Men det jag tänkte på när jag hörde den här podden och du sa det, att hur ska vi få över männen, nå ut till männen?
Mm.
Så, och något som är väldigt starkt, som jag också, jag la ut en fråga på min Instagram igår när jag såg att du skulle komma hit, så var det också så här, hur ser folk på feminismen? Och jag själv kan se att det är ett helt förstört ord. Något nytt? Nej. På grund av den anledningen att man kan lite grann skjuta över alla i en kant och ha en retorik som är mycket så här att män är det här, istället för att säga vissa män eller många män. Övervägande del av de 4 500 som sitter i fängelse är män, 94%, och 6% är kvinnor. Men att man använder sin retorik att det är mot mannen.
Mm.
Ja.
Mm.
Hur ställer du dig till det, och hur ställer du dig till det helt enkelt? Hur tänker du på din retorik mot dina följare, och om du vill ha männen på din sida, är det här rätt väg att gå?
Just det. Ja, men jag tänker så här. Jag tänker liksom högt om de flesta människor, att man, så här, man är kapabel, man är liksom intellektuellt liksom fungerande. Vilket gör, tänker jag, att om man läser mina inlägg, nu jobbar jag ju framförallt mot så här sexuellt våld och våld mot kvinnor och barn. Och de som främst utövar det sexuella våldet och våldet är män. Inte bara män, men liksom uteslutande del är, eller överhängande del. Vad säger man? De allra flesta är män. Så det är ju liksom ett konstaterat fakta. Så det jag tänker med mina inlägg är att ibland så pratar jag om hur normerna påverkar killar och män jävligt negativt, som vi har pratat ganska mycket om idag. Och mycket av det jag lyfter är just olika former av övergrepp. Och de kommer inte upphöra om vi inte får män att sluta. Och då menar inte jag alla män. Och det har jag skrivit också i andra inlägg. Att så här, när jag beskriver det så, eller andra feminister eller andra personer beskriver att så här, män begår, så betyder inte det alla män. Det tänker jag att man förstår. Att så här, jag är inte ute efter att så här skulda alla män för att de finns på vår jord. Tvärtom, jag vill att de ska så här komma med in i kampen. Och jag förstår din fråga som att så här, hur får vi dem med in i kampen om du samtidigt skriver män?
Nej, men jag håller med om allt det du står för. Så att det är ingenting, det är inget sånt. Och det tror jag också övervägande en del, antar jag, att lyssnarna gör också. Men det är mer retoriken. Mm. Och det där, hur var exemplet du sa precis nu? Att du skriver att män begår. Och då menar du inte alla män?
Såklart inte.
Men om man skulle skriva kvinnor begår, det låter ju inte trevligt. Då är det ju bättre att skriva att en stor del av kvinnor, eller vissa kvinnor. Eller en...
Fast det kan man ju inte säga egentligen. För att dels, alltså, vi har ju anmälningar, och sen har vi liksom allt annat som inte anmäls. Så jag kan ju inte säga att så här, det är klart att det är vissa män. De allra flesta män begår inga våldtäkter. Absolut allra flesta män begår inga våldtäkter någonsin i sina liv. Men däremot så kanske de skrattar åt ett sexistiskt skämt, eller drar ett själv, eller tafsar på någon när de är fulla. Så det finns ju en, liksom, det finns en skala av saker som män ägnar sig åt på ett helt annat sätt än kvinnor ägnar sig åt. Om vi nu skulle liksom ta de stora grupperna kvinnor och män då. Och att bara hela tiden då skriva vissa män utöver det här, eller... några få män begår våldtäkter, så tänker jag också att det är så himla lätt då att man tänker, ja, men det är inte jag. Så att det där skaver lite kan ju också vara något som, på ett sätt har du ju helt rätt, det kan ju vara så att det är flera som är så här, fan, det där tänker inte jag lyssna på, för nu snackar hon ju liksom om män och jag gillar inte det. Men det är ju också kopplat till en norm om att män generellt sett har svårt att se sig som ett kollektiv och istället se sig som individ. Ja, individ i första hand. Medan kvinnor är mer vana vid att se sig som liksom ett kollektiv. Så det så kan man ju vända sig mot den grejen. Och jag tänker att så här, alla sätt att få med män skulle ju kunna vara bra sätt. Och då skulle jag ju kunna absolut tänka på så här, ja, men jag skulle kunna uttrycka mig lite på det här sättet, eller så här, tweakar lite. Men däremot, om jag skulle börja skriva vissa män och få män, så är jag också rädd att vi missar liksom att väldigt många män står bredvid och inte gör någonting, inte agerar. Väldigt många män hör sina polare dra ett skämt, kanske inte alls tycker det är härligt, men de säger ingenting heller. Så om jag däremot säger män, alltså som grupp, så rent statistiskt, ja, det är främst män som utsätter andra för det här. Och det är också väldigt många män som inte agerar eller gör någonting runt omkring. Och därför så använder jag män, inte vissa män. Därför att jag tänker också att de männen som är utan skuld, så att säga, de som inte gör på det här sättet, de kommer inte heller att behöva ta åt sig av det. Om någon skriver så här, kvinnor, ska vi se något brott då, som, när det gäller misshandel på barn, när det gäller småbarn, så står kvinnor och män för ungefär hälften av misshandeln. När det gäller flickor. När det gäller pojkar så är det många fler män som slår sina pojkar än det är mammor som gör det, så att säga. Men att jag vet då att man säger att så här, det är hälften kvinnor och män som misshandlar sina barn, så betyder inte det att så här, jag känner mig inte träffad. Därför att jag gör inte det. Men då tänker jag, då tänker jag ju att också män som inte gör det här, vad blir problemet för dem? Alltså att behöva hela tiden känna sig anklagad för någonting kanske man också ska fundera på så här, varför gör jag det? Jag är inte sån, men däremot så kanske jag lär mig mer, eller jag kanske kan få lite mer pepp till att börja agera när jag hör min kompis säga någonting eller göra någonting, för jag får en förståelse av att det är vi män som faktiskt bär ett större ansvar och kan liksom få andra att sluta.
Ja, och jag tycker att alltså, de grejerna är bra. Men då skulle jag själv uppskattat retoriken att skriva just det du säger. Att de personerna och vända kanske istället för kritik till någon sorts inspiration. Att man kan säga att nej, men alla ni män, eller liksom, att det finns hjältar att vända på istället. Att ni borde bete er så här, eller det här är bra, så här borde alla göra. Istället för att säga att nej, men så här, eller så här, männen begår våld. Män begår, för att det som jag har reagerat på i de här grejerna, det är just att när man går på så är det så mycket som också jag la upp en grej på min Instagram som frågade hur mycket är feminismen, för det var en som ställde som frågade till dig då, hur mycket är feminismen kopplat till manshat? Och det var tusentals som tryckte på ja, och jag kollade igenom dem också, och det är verkligen blandat kvinnor och män. Så det är därför jag menar att det här ordet feminismen, och sen säger man då jo, men du vill väl att allt skräms? Ja, absolut, men själva ordet kan jag tycka är lite nerskitat. Mm. Och det var uppenbarligen tusentals andra som tyckte det också. Mm. Det var ungefär hälften som tyckte det.
Men då blir jag så här nyfiken på de tusentals. Att så här, hur mycket har de liksom bemödat sig om att faktiskt kolla upp feminism? Alltså hur mycket har de läst på? Eller är det bara att de får liksom en idé om att så här, ja, det är rabiata manshatare, så liksom...
Exakt, det är de liksom... som hörs mest som syns. Och det är de som också sätter prägen på det. Det är lite så det är ju. Så att, och de som skriker högst i vad man än sysslar med för något, det är också de som liksom sätter varumärket i det. Så jag tror att det är det. Och det är det jag menar med att är ditt syfte att du verkligen vill ha mer män på allvar, då tror jag att kanske inspirera retoriken mer än att kritisera.
Alltså jag hör vad du säger. Och jag skulle verkligen önska att jag alltid hade den orken och kraften att vara superinspirerande och peppa och visa på så här kan ni göra. Jag tycker i och för sig att jag gör det ganska mycket, både jag och Peter, att vi försöker så här visa på att så här, säg till, säg ifrån, agera, du vet, att vi liksom när vi tar upp ett problem också beskriver det här kan du göra för att förändra skiten. För det är ju en viktig liksom, att man får med sig, att man inte bara läser så här, okej, män övergreppar, män våldar liksom, men vad gör jag då? Så bara, men du kan göra det här, du kan göra det här, du kan ringa polisen om du hör något, du kan säga ifrån, du kan skrika, det finns massa saker du kan göra som man, framförallt som man, mot andra män liksom, i omklädningsrum, i kompisgrupp liksom, vad det än kan vara. Så den delen av peppen tycker jag är viktig liksom. Men det läggs också rätt mycket krav, tycker jag, på liksom många just feminister eller vi som på olika vis jobbar för att förebygga och få stopp på olika former av övergrepp. Att så här, om ni bara talar lite trevligare, om ni bara ser lite gladare ut samtidigt, om ni bara inspirerar lite mer än att visa på problemet. Och det möter jag ganska ofta också, just det här att så här, men, måste vi prata om problemet hela tiden? Kan vi inte bara prata om lösningen? Så bara, vilken annan liksom affärsverksamhet eller vad den är, pratar man om lösningen utan att ha definierat problemet? Det gör man ju inte, därför att du måste definiera problemet och säga okej, vi har ett skitstort problem med att så här många kvinnor upplever att de blir utsatta för förtryck, diskriminering, så här många har anmält våldtäkt, okej, så då har vi problemet, så vad ska vi göra åt det? Och så måste vi liksom hitta lösningar på det. Och lösningen är ju inte att kvinnorna klär sig annorlunda eller dricker mindre. Lösningen är ju att män slutar våldta. Så vi måste liksom jobba med problemet för att komma åt lösningen. Och ingen annanstans gör man det. Men när det kommer till just den här typen av frågor så får jag och andra ofta den feedbacken. Att så här, kan vi inte bara prata om liksom lösningar eller vara lite mer så här peppiga? Och ibland så orkar jag vara skitpeppig och dra brandtal för unga snubbar och killar. Oftare, mycket oftare när jag möter dem live än när jag skriver på min Instagram. För det blir ganska så här alltså, jag får inte plats med allt det jag skulle vilja säga till exempel. Så jag kan stå och hålla brandtal till dem och vara så här, fan vet ni, ni kan vara förändringar, fattar hur coolt det är, ni kan göra det här, ni kan, vem vill du vara, vem vill du bli liksom ihågkommen som när du går ut från den här skolan? Den som liksom fick stopp på alla sexistiska kommentarer eller den som bara fortsatte liksom. Men ibland kan jag också bli väldigt trött på att det kravet att jag ska framföra liksom mina krav, mina problemformuleringar, hur det ser ut i samhället med all det, liksom, all den utsatthet som tjejer och kvinnor upplever, och icke-binära och transpersoner naturligtvis, och samtidigt göra det på ett skitpeppigt och inspirerande sätt. Så det är nog så jag tänker kring det. Och jag kan hålla med om att jag kan också få så här, ja men att, jag menar, jag som feminist pratar inte för alla kvinnor, jag pratar inte för alla feminister, jag pratar inte för alla män. Men jag bedriver de frågorna som är viktigast för mig. Så om en annan feminist tycker att det viktigaste för den personen är att få skrika ut så mycket som möjligt, att liksom vara skitarg och liksom, ja men, gör det. Gör din grej. Jag kanske inte väljer just det sättet, för jag vill ju att vi ska göra det här tillsammans. Liksom. Men jag fattar att hon eller han eller hen, vad det nu är, gör det på det sättet. För jag fattar också att tålamodet ibland tar slut. Och då tänker jag att så här, om man nu inte diggar den typen av retorik, men följ inte den personen. Alltså, jag menar, det finns ju personer som är högljudda, det finns personer som är... inte det inom liksom socialismen, inom liberalismen, inom vad du än väljer för rörelse som vill någonting annat än hur det ser ut idag. Följ dem som du tycker är peppiga. Alltså det är inte svårare än så. Men att jag tycker också att det är så lätt att vara så här, avfärda feminismen genom att säga så här, ja men de är liksom, de hatar män. Alltså så här, det är också den största, skulle jag säga, misstolkningen av feminismen.
Ja, men det är det jag menar med just retoriken. Det är ju på något sätt ett gäng personer som har, och under säkert lång tid, som har byggt upp den stämpeln. Alltså jag är också feminist, och de flesta är ju feminister på olika sätt. Där kan du säkert, som sagt, mycket mer än jag på när man är och vad man inte, men en av mina absolut viktigaste kärnfrågor, det är just jämställdheten och att lyfta kvinnor och att gå mot normer. Och det är därför, nej men, både säkerligen Peter gjort det också, han målar naglarna, jag målar naglarna, vi kämpar för de bitarna. Men det enda jag kan reagera på, det är just den retoriken som gör att jag är feminist, men jag är också man. Och då att jag får någonting mot mig som är så här, visst, ta inte åt det. Jo, men då vill jag gärna inte ha att män gör. Det blir så här, men jag är man och jag är fan stolt över också att vara en man. Klank gärna inte ner på ordet man. Så kan jag känna ibland. Och för att då blir det lite grann då är det svårt att komma fram med sitt budskap i den. Men sen vet jag, alltså jag kan mycket om det också står för samma sak. Det är just retoriken, hur man ska nå ut till grupper. Och också det här med drev. Det här med att man kan sätta igång hat. Det är också en fråga som är i det där. Kan du tänka på det ibland om du går in i någon typ av ämne eller lägger upp någon på din Instagram? Kan du känna att du kanske kan påverka den här personens framtid? Att det kanske sätts igång något drev som den, ja, kanske inte förtjänar, eller att man är en civil domare i det här?
Alltså jag lägger ju inte ut privatpersoner. Jag skulle inte liksom hänga ut någon privatperson. Utan vill ofta visa på struktur liksom. Så när det är som det här som du läste upp ifrån, det här... fjärde punkten eller vad det var. Det var ju verkligen också för att tydliggöra. Nu blev det lite taget ur sitt sammanhang, men varför jag skriver att det är männen är för att personen som jag vänder det här mot specifikt, han menar på att jag skammar kvinnor inom strippscenen.
Och jag, jag läste allting, men jag förstod inte riktigt.
Nej, men precis. Nej, men det handlade igen. Jag kritiserade Patrik Sjöberg. En offentlig profil. För att han skrev på, jag följer inte honom, men jag fick flera meddelanden och var så, har du sett det här? Vad sjukt det här är typ. Så då gick jag in och kollade, och då var det, han hade skrivit att han var ute och träffade kvinnor från en namngiven strippklubb i Göteborg, och skulle ha med dem i något samtal, Och dessutom då så skrev han någonting om att de hade klätt ut sig till någon indianhövding, som att det var någon kul grej. Varpå jag reagerade mot att så här, men om man nu aktivt är en som ska säga sig jobba mot sexuellt våld, så kan man inte, det funkar inte enligt min analys, så kan man inte samtidigt peppa företeelser där män köper sig, och det är det jag menar är där, visuell okay. Ja, alltså eftersom, nu är det ju så att reglerna ser ut så på strippklubbar, sen kanske inte det alltid efterföljs, men man får ju titta och de får utföra liksom sexiga danser i enskilda rum med män. Eller kvinnor för den delen om man nu går dit, men hur som helst. Så att det var det jag liksom vände mig mot, att du kan inte samtidigt peppa en företeelse och normalisera den där män köper sig visuell tillgång till kvinnors kroppar på det sättet som han gjorde. Då behöver man göra sin analys lite och förstå att hur det hänger ihop med sexuellt våld mot kvinnor. Att objektifiera och sexualisera kvinnor är ju en grundbult till att begå sexuella övergrepp. Så det försökte jag liksom problematisera. Och då, apropå machokultur, men istället för att besvara den kritiken så här, ja, men jag tänkte så här, eller vad det nu kan vara, så har han nu i typ 8 inlägg, nu har jag blivit blockad så jag vet inte, men i 8 inlägg efter det så har han skrivit hur mycket jag ljuger, vilken typ av så här person jag är, och gjort någon jättelång film om Peter. Så nu försöker han liksom, och det är väl också ett väldigt så här, tydligt macho sätt att hantera kritik på, istället för att så här, okej, jag får den kritiken, det kan jag ju antingen ta till mig av eller fundera på eller svara på, så går jag till tokpersonangrepp och berättar hur jävla dålig du är och hur du ljuger, vad det nu skulle vara jag ljuger om. Så det jag försökte med det här inlägget som du citerade från, så var det för att beskriva att jag har aldrig kritiserat kvinnorna inom strippscenen. Jag kritiserar att man peppar företeelsen att män köper sig sexuell eller visuell tillgång till kvinnors kroppar.
Jag förstår. Hur känns det själv när du får kritik eller att någon går på? Jag vet att du har fått dödshot och sånt också, väl?
Ja, absolut.
Ja, och sen var det någon som någonstans jag hörde också att folk hade så här letat reda på din adress, och att det blir så nästa steg i att få någonting på en messenger-tråd eller få någonting där. Det är ett steg och det är jättejobbigt, men när man börjar se så här nästa steg. Då är det så här, okej, det här är jobbigt på riktigt. Det här kan hända saker på riktigt. Det är inte bara ett troll som sitter på andra sidan.
Nej. Nej, precis.
Vad är det som har skett under den här resan för det här området som du verkligen kämpar för? Vad har kostnaderna varit på det?
Dels, precis som du säger, så är det ju, har det hänt några gånger att det har blivit liksom att män har lagt ut, bland annat Joakim Lamotte la ut, så här, han klippte ihop en film som han klippte ihop helt felaktigt, och sen sa han att jag stod för någonting som jag inte gjorde. Nämligen att alla våldtäkter skulle bero på dejtingappar. Nu har ju Brå visat att en väldigt stor del av våldtäkterna nog är kopplat till den ökade mängden, att man just är mycket på dejtingappar. Men det är såklart inte enda anledningen, och det var inte det jag sa heller. Men det här spreds och blev jättestort.
Vadå, bara så jag hänger med. Jag har inte sett den här. Men han klippte ihop med film att du har sagt att
alla alltså den ökade våldtäktsraten, det beror bara på dejtingappar.
Ja, typ Tinder och sådana.
Ja.
Okej.
Eftersom han och hans likar vill ju få det här till att det handlar bara om män från andra länder som kommer hit och våldtar kvinnor, och allt som säger emot det vänder de sig emot, och till exempel Brå, som är liksom en expertmyndighet, får hela tiden då kritik för att de mörkar, för att de inte skulle berätta sanningen om hur det egentligen ser ut, vilka män det egentligen är.
Ja, okej, okay. Så att det är alltså typ mer män som kommer till Sverige som använder Tinder än folk som är födda i Sverige?
Nej, men när jag skulle förklara varför det var en sån stor ökning av antalet anmälda våldtäkter, så sa jag bland annat så hänger det ihop med att man kan se att väldigt många fler våldtäkter är kopplade till dejtingappar. Det var en av anledningarna till att vi kan se en sån stor ökning. Och då klippte han ihop det här till att jag menade på att det var enda anledningen. Och då fick jag ju liksom, sen lades det här ut på SD-sida, på liksom andra så här verkligen tokhöger nationalistiska sidor.
SD:s sida, så
ja, deras officiella, ja. De är ju inte rädda för att hänga ut enskilda personer däremot. Och det renderar ju ganska mycket liksom skit kan man säga, åt mitt håll. Och det har också varit samma sak när man trodde att i en intervju i P1 där jag förklarar, vi pratar om våldtäkt, så förklarar jag forskning. Så jag säger att att det, det handlade om en tjej som hade gått hem och blivit våldtagen då utanför någon form av flyktingförläggning. Och så skulle jag beskriva då hur det där, hur man tittar på det i rätten, att det ofta hänger ihop med är man en kille som är född utanför Europa, så är det större risk att du blir både åtalad och dömd, och också är kopplat till brusningsgrad, alltså kopplat till hennes brusningsgrad. För tittar man på ett ideellt offer, det som, alltså det ideala offret inom forskningen, så finns det ett sånt begrepp. Och då ska en kvinna helst vara helt nykter, på väg typ från en respektabel sak, typ jobbet, kanske hämta sitt barn. Hon ska vara ordentligt klädd, alltså för du förstår, någon form av så här perfekt offer. Då finns det större chans för henne att få någon våldtäktsman dömd, än om hon har haft typ, har varit på väg, raglat hem från krogen, liksom haft en bra utekväll, är berusad och så vidare. Så det var det jag försökte beskriva. Var på dem, klipper återigen, och så säger de att jag säger att jag skyller våldtäkter på hennes berusningsgrad. Att man får skylla på henne, vilket jag ju såklart aldrig någonsin skulle säga i hela mitt liv. Och det här läggs ju ut på Nyheter Idag och allt vad de här heter.
Då blir det riktigt drev på det.
Ja. Det blir ju toknas, kan man säga.
Och vad skrev folk till dig? Vad hände?
Nej, men alltså, att jag, de snällaste är ju att jag ska skämmas. Att jag är liksom en skam för Sverige, och att jag förstör för Sverige, och att jag liksom ska hålla käften. Och sen de andra är ju så här, jag ska hängas upp i ett träd och våldtas, mina barn ska våldtas. Man ska spotta på mig om man ser mig. Jag ska dö. Alltså det är ju liksom det. Det blir, det, Sverige skulle vara så mycket bättre om du dog. Jag ska dansa på din grav. Alltså,
gud vad vidrigt.
Allt sånt liksom. Och det är ju det är ju en del av och baksidan av. Men det som jag tror att det som frustrerar mig mest är så här, men ni har ju för fan inte ens förstått vad jag sagt. Alltså en sak om så här, om jag får kritik för någonting jag faktiskt säger som är helt tokigt och man hänger ut det, fine. Då får jag ta ansvar för det. Men om jag faktiskt inte säger det, för ni har bara inte förstått. Ni är liksom inte kompetenta nog att ni förstår vad jag säger. Jag hänvisar till hur forskningen ser på personer som blir utsatta för våldtäkt. Jag tycker inte det. Men det är så forskningen har visat, att det är lättare att bli dömd om man, alltså att man får sin våldtäktsman lättare dömd om man beter sig på ett sätt som är ett idealt offer. Då blir jag så jävla, det är så frustrerande för mig, för att det är så här, men ni har inte ens förstått. Och så får jag skitmycket hat för att jag förstör Sverige. Och att jag liksom ser till att kvinnor, alltså det är mitt fel. Det är väldigt ofta en så här feedback. Det är mitt fel att kvinnor blir våldtagna. Och det är så här, hur får ni ihop det i era huvuden? Att det är mitt fel. Så här, nej, jag är inte ute och våldtar. Det är, ni har fel. Men det går liksom inte att stå emot det. Så en konsekvens som jag verkligen har tänkt på att jag har fått av det. Dels så är det att jag är väldigt mån om att säga rätt. Alltså att jag är så här, för det var vid ett tillfälle som jag skrev ett snabbt Instagram-inlägg. Det var på, liksom, i Visby, på väg till något seminarium under Almedalsveckan. Det är så här skithetsigt ju. Så jag skulle så här, skicka iväg något, och så skulle jag liksom vidare på nästa. Och då hade jag ett syftningsfel som, där det också var kopplat då till invandring och våldtäkt, som jag fick så mycket hat kring. Så att jag har blivit så här extremt känslig för att så här, men jag kan inte vara helt mig själv när jag sitter här till exempel. Därför att jag är så jävla rädd för att jag ska misstolkas och för att jag ska få så mycket skit för det. Så det är ju en konsekvens att så här, jag och många av mina så här feministvänner som är offentliga, vi är så jävla rädda för att någon ska misstolka oss, förstå oss fel eller bara bestämma oss för att hänga ut oss ändå. Och för att det går inte att försvara sig mot det.
Men vad är de värsta sakerna som har hänt då? När du känt så här, ja, men jag kanske, det här kanske inte är värt det. Så kanske du inte har känt nu, men när du har känt i alla fall ett helvete. Eller varit rädd.
Ja, men dels de gångerna. Alltså när typ, jag menar SD, och det, alltså det gick ju så snabbt, så det är klart att de är supersammankopplade. När så här, SD lägger ut, och nu funderar jag faktiskt på om det var så att de la ut, om SD-inlägget var just om den här grejen som hände i P1. Alltså den här, där jag beskrev våldtäkt. Mm. Och den här kvinnan, det kanske var det de beskrev. Hur snabbt, alltså från det till att det gick till alla de högerextrema nyhetssajterna. Alltså de är ju så kopplade samman. Även om de hävdar att de inte är det. För det var så himla tydligt att se. Så dels är det jävligt läskigt med de som samtidigt hatar kvinnor och hatar alla andra än vita. Alltså det är en jävla dålig kombo. För de, det är som att jag vet inte vad de är beredda att göra. Och de har ett våldskapital liksom.
Ja, men du har ju ett polisarmband på dig också.
Mm.
Fint, det matchar ju skjortan.
Mm.
Vad står det för? Att du har polisrepet?
Ja, nej, men det här är faktiskt... Jag hittade
ser ut
de
som
här.
Ett sånt från Summerburst. Ett sånt.
Mm, det är ett sånt. Typ.
Ja.
Mm. Nej, men saken var, för det här var ju några år sedan.
Man blir lite rädd. Jag vet ju inte. Det är för revolver bara.
Exakt.
Jag har framgångsrevolver.
Ja. Men jag har en... För några år sedan så kom polisen upp med en kampanj. För då var sexuell ofredande på festival blev en väldigt stor fråga. Jag vet inte om du minns det, men det var några år sedan i alla fall. Så då tog polisen fram en kampanj med de här armbanden som ju ska se ut som ett festivalarmband.
Ja,
och okay. Där det står... Vad står det?
Tafsa inte.
Tafsa
hashtag
inte.
Tafsa inte.
Hashtag tafsa inte. Som blev så jävla kritiserat. Oj, folk var så arga.
Mm-hmm.
Ja. Alltså det var sån ilska kring det här. Åh, vadå, vad är nästa? Ska man ha liksom en mössa där det står våldta inte? Tror ni att ni kommer få bort sexuella ofreden för att ni
man
har på er
sån här? Armbanden.
Ja, man bara, absolut, det var precis det som var tanken.
Jag tänkte få bort all. All
ja.
Ondska i världen.
Bort med cancer, bort med... Nej, så det, ja, det blev väldigt kritiserat. Men det är också polisen, skulle jag säga, mest framgångsrika kampanj. Den kostade typ 40 000, vilket är absolut ingenting. Och fick så mycket publicitet och... Det blev ju också att väldigt många unga ville ju ha såna armband verkligen för att de liksom blev så hypade. Men grejen med dem var ju att varje gång vi delade ut ett sånt så kunde vi prata med de unga om så här, vet du vad ett sexuellt ofredande är? Och vilket, när jag mötte dem här nere, ja, var sitter vi nu? Där, i Kungsan.
Mm.
Så var ju det, de allra flesta tjejer var ju så här, va? Är det ett brott? Det händer ju hela tiden. Det händer ju varje dag i skolan. Och vi bara, precis. Och det är det vi vill prata om. Vi vill höja medvetenheten om vad ett sexuellt ofredande verkligen är. Så att nu hittade jag typ 20 såna här. De här hamnade faktiskt till och med på museum. För att visa
ja, men
på...
De är skitsköna. Jag blir ju direkt så här, varför man tar dem där? För de är coola.
Du,
och de
jag kan få ett av mig. De går inte att få tag i längre.
Nej, jag tänkte
men jag har typ
det.
20 tror jag hemma. Och så höll vi på så här och rensa i... Ja. Ett av våra projekt nu hemma,
coola.
Så hittade jag det här.
Det är en bra icebreaker också.
Eller hur?
Ja, verkligen. Och så folk nu... tror ju att man är lite så här civilsnut också. Man är lite så här... Men det är ascoola.
Ja, så nu ska jag ha på mig det här tills det går av.
Du, skulle vi kunna... Finns det möjlighet att vi kanske kan lotta ut en till en lyssnare?
Vi kan lotta ut en till en lyssnare.
Ja, för det hade ju varit ascoolt. Jag tror jättemånga skulle vilja ha en sån.
Ja, det hoppas jag. Då får de bära den också, inte bara
ja,
ha
men det kommer de göra. Men vi tar ju inte någon som kommer att... gör något dumt med det.
Nej.
Ja, jag tänkte vi ska gå in på lite, lite utmaningar i normer. Kan inte du dra några saker som du tycker man ska göra? Som vi kan ta som kille, som du skulle kunna ge till mig.
Mm.
Så här att det här kan jag testa. Jag är ju ofta så här, veckans utmaningar och sådana grejer. Där man ska tänka eller man ska fundera på någonting. Naglarna är ju en sak. Är det någonting som du tycker på? Jag ska tänka någonting som jag ska bete mig annorlunda på eller någonting. Och ta bara saker som du tycker så här. Okej, alla killar som lyssnar på att testa det här.
Okay.
Gör det här.
Testa det här.
Smått som stort.
Mm.
Allt du bara tänker på.
Okej, okay, då tänker jag på att inför din son till exempel då, ni som har barn, ha rosa kläder.
Mm.
För det är ju faktiskt någonting som fortfarande många killar kommer hem efter antingen föris eller skolan och är så här rosa. Det har man inte, det är en tjejfärg. Och rosa är ju sjukt snyggt. Och passar
Elvis hade frostklänning på sig häromdagen på förskolan.
Så fint. Han kände sig så nöjd, eller?
Ja, men han älskar det. Och det tycker jag är så häftigt nu, att det fortfarande är så här ett oförstört papper.
Ja, verkligen.
Det är så häftigt.
Ja.
Men sen någonstans vid 7-årsåldern här, men då försvinner kreativiteten och allt pajar. Mycket av de här normerna man sätts in i.
Det här
skolsystemet blir väldigt så här, bam, det här är du.
Verkligen, och det är fint att han fortfarande känner så att han kan också, för han går på förskola, eller? För det är också tyvärr så att många just pojkar kommer hem från förskolan och är så här, jag vill inte ha det här längre. Jag vill inte ha rosa, jag vill inte ha frost, jag vill inte ha, utan nu är det typ bilar eller Spiderman eller så här.
Mm.
Så jag är jätteglad att han fortfarande är på sin förskola. tillåts ha det. Men, det brukar...
men ha på rosa.
Ha på rosa, ja. Och ha på liksom färg. Att det inte är så här... Ha på liksom, ja, men, lila rosa. Min brors son kom också hem en dag och sa, jag kan inte ha det längre. Fast han älskade rosa. Hade rosa skor, rosa t-shirt. Och Kai, min bror, han bara, vad ska jag göra? Liksom? Det spelar ingen roll om jag säger så här... Det är klart du kan ha rosa. Så han började, varje gång han gick och hämtade Neo så hade han på sig något rosa för att visa alla andra. Att så, här, ja. Så det är ju ett sätt.
En sak som jag har börjat med också för typ... Ja, men kanske bara så här 2-3 år sedan första gången. Det är att säga till typ när vänner eller när det blir för hård ton.
Ja.
Och det är någonting som man har hängt med på innan och man har varit en del av. Och också genom att man har... inte, nej, men när man var yngre så kanske man, då drog man sådana grejer själv.
Mm.
Och när man, det här grabbiga snacket.
Mm.
Men sen så krävs det så himla mycket också att gå emot det där. Att säga så här, när det står sex vänner, kanske jag är på bästa vänner.
Ja.
Står och garvar åt någonting eller drar något så här sexistiskt skämt och, så här, och säga så här, du, det där bara, du vet, döda stämningen.
Ja, exakt.
Alltså döda den totalt.
Ja, ja, ja.
Men det har jag börjat göra ett gäng gånger nu efter. Mm. Och det är bara för att också man tycker så här, man måste markera att nej, men det här är inte okej. Okay. Mm. Och det där tror jag är en utmaning också. För de som känner att de har pondus och vågar, för att det är läskigt, gör det, det är svårt. Och visst, man kan ju få skitsnack emot sig och tappa lite vänner på det i vissa fall. Mm. Men det är ju dock viktigt och visar också vad man ställer sig i den här frågan också.
Ja, och det var min nästa punkt. Att faktiskt vara den som, ja, men kul att du
dödade finalen.
Den. Men att man faktiskt är den. För absolut, det kan bli lite trist stämning. Liksom. Eller någon som är så här, vadå är du... För skrattar inte du? Det här var ju kul. Eller liksom, det är ju jobbigt om man är ett gäng som så här, vi har kul tillsammans.
Det är ofta då det händer.
Och så är det någon som är så här, vänta nu, det där var liksom inte riktigt peppigt. Eller du kommenterade hennes kropp eller drog det här sexiga skämtet. Eller varför gjorde du det liksom?
De är inte inbjuden nästa gång.
Nej, nej! De bara, vi tränar utan
dig. De bara, ja, skitbra. Vi ringer dig nästa gång.
Men, ha på din shoulder.
Exakt, men om 5 stycken gör det så blir det 4 så var det bara en elefant kvar.
Just det.
Och sen kan alla andra elefanter hänga ihop.
Ja, men verkligen, och då får väl de göra det och vara på helt fel sida av historien liksom. Men jag tänker också att det är rimligen också så att om du reagerar på det så kanske någon av de andra också gör det och kan vara så här, inspireras av det, apropå din inspirationspepp där, att så här, om du säger ifrån så bara, fan han gjorde det, nästa gång kanske det är en annan som gör det vid ett annat tillfälle, och det finns ju så sjukt många tillfällen att ta tillvara på, det kan vara liksom i, typ man tränar ihop eller så här, man sitter och fikar eller man hör någon dra något, att så här, fast vet du, det där skaver, det funkar liksom inte, att faktiskt bara säga till, och man, det behöver inte vara så här, ha liksom en föreläsning om sexism, utan det kan ju räcka med att vara så här, varför är det kul? Eller vad är det där ni skrattar? Alltså att man bara, liksom, bara drar någon enkel ifrågasättande kommentar som faktiskt verkligen kan bidra till andra och andras trygghet. Och det kan ju liksom, till slut så är man så jävla bra på det där så att du är på bussen eller du är på tunnelbanan eller var du än är och faktiskt reagerar och säger till när du hör den typen av jargong.
Okej, nu kommer vi in på de sista frågorna och då går vi in på första då. Bästa lärdomen du någonsin fått eller någon lärdom som du har tagit med dig?
Jag tror att min bästa lärdom, det första jag tänker på i alla fall, är att en lärare sa till mig att så här, gud vad jobbig du är, ställ inte så många frågor. Att det lärde mig att alltid ställa frågor. Att vara mer nyfiken och vilja veta mer. Och det har ju verkligen hjälpt mig. För jag är skitbra på att göra research och på att så här, ta reda på mer om saker. Och vill det hela tiden. Så att hon, thank God, att hon sa det.
Jättebra.
Ja, det hjälpte mig.
Super. Vad önskar du att du vetat tidigare i livet som du vet nu? Är det någonting som du hade gett tips till ett 20-åriga jag?
Ja, men mitt bästa tips till min 20-åriga jag är nog att det går att göra precis det jag vill göra. När jag pluggade så var många så här, men vad ska du bli då? Vad ska du göra med det där? Och jag sa, jag vill jobba mot kön och, eller liksom med kön och brott på olika sätt. Och nu gör jag det. Och jag har liksom fått jobba med det under väldigt lång tid och lärt mig massor av det och kan fortsätta göra det på det precis det sättet jag vill. Så jag tror att det hade jag kunnat säga till mitt 20-åriga jag. Du kommer kunna jobba med precis det du vill.
Det är ju kanoners. Skulle inte du kunna berätta om Huskurage och vad ni gör?
Men huskurage är en våldspreventiv metod. Det handlar helt enkelt om att få stopp på våld i nära relation. Både mot vuxna och barn. Och man kan väl se det som ett rädda larma släck fast för våld i nära relation. Alltså vi vet oftast vad vi gör om det brinner. Vi ska så här rädda, vi ska larma, vi ska släcka. Förhoppningsvis så sitter det. Men det är väldigt få som vet vad de ska göra när de är oroliga för att grannen far illa på något sätt. Så det är helt enkelt en policy som man sätter upp i trappuppgången eller hur man nu bor. Och sen ett informationsblad om våld i nära relation till, som ska ges ut till alla grannar. Och sen så hoppas vi helt enkelt att man börjar agera efter det. Och det är ett, knacka på, ring på hos den du är orolig för. Två, ta hjälp av andra grannar om du liksom inte vill gå själv. Och tre, ring polisen om det är akut eller hotfullt. Och då gör man ju det som första grej. Men det som är så himla peppigt med att vi har mobiltelefoner är att man faktiskt kan knacka på. Och så kan man samtidigt ringa polisen till exempel. Och man kan knacka på och gå därifrån om man inte vågar eller vill stå kvar. Men då vi vet att den här knackningen avbryter våldet just där då. Så Huskurage är en ideell förening som vi grundade 2014. Och som nu finns i åtminstone en 500 000 hem. Nu är det jättemånga som infört under corona också, så att det är nog fler än så, vilket gör att det borde i alla fall nå 1 miljon svenskar. Och det är gratis att införa. Det kostar ingenting. Man går in på huskurage.se och så laddar man hem det man behöver och så börjar man agera helt enkelt.
Superbra. Huskurage.se.
Huskurage.se, precis. För jag, Morgan Alling, om du känner till honom.
Ja. Han har varit med också.
Ja, vad kul. Han har ju berättat om sin barndom i flera tillfällen. Och vi föreläste efter varandra på en konferens. Och då berättade han att han blev ju slagen väldigt illa av sin pappa och hans bror också, att de skrek för livet när det hände. Och som han sa, så här, inte för smärtan i sig, för jag visste att den skulle gå över, men för att någon skulle göra någonting. Och ingen gjorde någonting någonsin. Så 35 år senare så åker han tillbaka med sin fru till hemmet där han växte upp. Och då bor grannen kvar och kommer ut och säger så här: nej men Morgan, att det blev någonting av dig, vilket ju i sig är jävligt sjukt att säga. Men sen säger han också: ja, vi hörde ju er varje gång, men vad skulle vi göra då? Och det är det där som Huskurage försöker motverka.
Så här,
det är inte rimligt liksom, att man säger vad skulle vi göra när barn skriker för sina liv för att de blir utsatta.
Nej, det är så sjukt viktigt. Sjukt viktigt.
Ja, så att, vi vill att man ska börja agera. Använd lite kurage och liksom bry er om av
stå
omtanke.
Stå på och skippa den här svenska janten som finns, att man bara ska stå titta och inte säga så mycket.
Ja, den här idén om att så här, men jag ska nog inte lägga mig, det var nog inte så farligt.
Det var nog det där är deras problem. Deras familj, deras problem.
Och exakt. Ja, och jag vet inte om du har tänkt på det, men nästan alltid när man kan läsa om att en kvinna har blivit mördad i en relation så intervjuar de grannarna och så säger de: ja, vi hörde skrik, sen blev det tyst. Eller jag var på väg ut, men sen så slutade skriken. Man bara så här, vad är det som gör att ni tror att det är lugnt när skriken upphör? Så ju fler som agerar, desto bättre blir det för de som är utsatta.
Ja, men om det är så att man vill komma i kontakt med dig, mejla dig eller efter det här avsnittet, det är säkerligen att många tycker det var sjukt intressant och har, och jag är tacksam för alla som lyssnar på det här eller tittar på det. Om man vill komma i kontakt med dig och prata mer om det här eller vad som helst. Jag vet att ni kör mycket föreläsningar också.
Ja. Ja, inte under corona, men.
Nej, men nu till hösten kommer säkerligen dra igång mycket. Om man vill boka er på föreläsningar eller jag vet att mycket kommuner gör det, företag och landsting och sånt. Hur kommer en kontakt med dig?
Då kan man antingen gå in på min hemsida ninarung.se eller så kan man skriva direkt till nina@huskurage.se eller gå in på min Insta och skicka ett DM. Det går bra vilket som.
Mm. Så Nina Rung på Instagram, nina@huskurage.se eller ninarung.se.
Ja.
Helt enkelt. Mm. Stort tack att du var med. Superintressant samtal. Vad tycker du, Art?
Tack för att jag fick vara med.
Vad tycker du om samtalet, Art?
Jättebra samtal.
Nej, men superbra. Hur har det känts för dig?
Jo, men det känns bra, tack.
Ja, du är van podder. Ni är en podd ihop också.
Jo.
Ja, visst var det CS-O-Rung?
Precis, podden. Care of Rung.
Care of Rung var det.
Care of Rung.
Jag tänkte så här, Rung och Company, men sen står det Company innan och ser.
Jag bara, så här,
ja, men Care of Rung.
Care of Rung.
Ja. Mm. Man postar inte så mycket brev nu för tiden, så man har inte så bra koll på det.
Precis.
Men du, stort tack att du var med.
Tack själv.
Fram Gang Spotting with Alexander Polaros.
I nästa avsnitt så får vi lyssna in Maj-Lis Helenius. Hon pratar om varför man ska röra sig, varför det är så himla viktigt. Stillasittandet, hur farligt det är. Vi pratar om fetter, hur man ska äta, vad man ska tänka på. Mycket om kost, hälsa. Ett viktigt avsnitt där jag själv fick många tankeställare. Och bara sa, okej, det här måste jag ändra i mitt liv direkt. För att jag ska kunna leva så länge som möjligt. Ja, det får ni inte missa. Det kommer i nästa avsnitt. Stort, stort tack att du lyssnade. Ha en fantastiskt bra vecka.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.